Och nu med temat den kämpande tron så vill jag läsa den text som Claes ska predika över. En spännande text som vi kanske inte har hört om så ofta. Den finns på sidan 1174 om du vill följa med i texten. Sidan 1174. Ur första Moseboken 32 och 22. Under natten steg Jakob upp, tog med sig sina båda hustrur och sina båda slavinner och sina 11 söner och gick över Jabok vid vadstället. Han lät dem gå över floden och lät föra över allt som tillhörde honom. Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom tills dagen grydde. När han såg att han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höftbenet så att höftbenet gick ur led där det brottades med varann. Släpp mig, sa mannen, dagen gryr. Men Jakob svarade, jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Han frågade honom, vad är ditt namn? Jakob, svarade han. Då sa han, ditt namn ska inte längre vara Jakob utan Israel, ty du har kämpat med Gud och människor och segrat. Jakob bad honom, låt mig få veta ditt namn. Han svarade, varför frågar du mig om mitt namn? Och han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Penuel. Ty, sa han, jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skonades mitt liv.
Och som sagt, om du inte hängde med helt och hållet så är det alltså sidan 1174 i psalmboken. Fall om du vill ha texten uppe. Och jag kommer att hänvisa till den här texten några gånger. Vi ber. Tack Gud för bibelordet. Där du talar till oss. Och den här stunden får vi spegla våra liv i den här jättegamla texten ifrån Gamla testamentet om hur du mötte patriarken Jakob. Hjälp oss att se vad det kan betyda för oss. Hur hans brottningskamp med Gud kan vägleda oss när vi brottas med livet och med tron. I Jesu namn. Amen. Vi vet ju alla att ibland är det lätt att tro på Gud. Kanske särskilt när allt flyter på. Vi känner glädje. Vi upplever Guds närvaro på olika sätt. Men ibland så upplever vi också att det är svårt att tro på Gud. Kanske till och med omöjligt. För vi hamnar i tvivel. Vi möter motgångar som vi inte förstår oss på. Som vi inte orkar med. Och vi undrar, var är Gud någonstans? Då blir ju tron en kamp, en kämpande tro. Och att tro på Gud och att försöka följa Jesus, det är ju verkligen inte så lätt jämt. Och när vi läser om trons väg i Bibeln, då förstår vi att det är ingen spikrak väg mot större lycka eller större frid. Faktum är att det kan ibland vara precis tvärtom. Därför att Gud vill att vi ska lägga ner vår egen vilja. Och vi konfronteras med vår synd och vår egoism. Och det kan kosta på vår självupptagenhet, vårt kontrollbehov, vår bekvämlighet. Men det leder fram till Guds välsignelse. Trons kamp för oss i slutänden till Gud. Och idag så får vi då följa Jakobs kämpande tro vid vadstället Jabbok. Och om ni vill läsa en bibeltext som skapar många frågor och som är förbryllande. Och det vill ni väl alla, tänkte jag. Ja. Så då ska ni slå upp första Mosebok kapitel 25 och så ska ni fortsätta läsa om Jakobs liv. Och den ena frågan efter den andra kommer att komma. Fram till kapitel 37. Sen fortsätter berättelsen om Jakob, men då blir istället fokus hans söner och Josef som säljs till Egypten och så vidare och så vidare. Vad är det då som är förbryllande och märkligt i berättelsen om Jakob? Jo, att våra stereotyper om hur Gud handlar och verkar inte tycks stämma. Vi tänker väl ofta att Gud, jo men Gud använder skötsamma, duktiga människor för sina syften. Det är genom de goda människorna som Guds syften blir som mest uppenbara. Och vi tänker väl att Guds jobb på något sätt, det är väl att försöka stoppa onda människor och motarbeta de som lurar till sig fördelar på andras bekostnad. Och det är klart, i någon mening är det väl så. Men när vi läser om Jakob, då tycks inte det här mönstret stämma. För vad är Jakob för en typ? Jo, han är en svikare. Han är en oärlig person. Jakob beskrivs som en listig, beräknande person som inte tvekar att använda slughet för att skaffa sig fördelar. En sån person utväljer Gud till att bära Guds välsignelse, till att uppenbara Gud. En sån person blir stamfar för Israels folk. Det är väl märkligt. Så Guds löften till Abraham som Jakob får ifrån Gud, den får alltså han trots att han lurar sin tvillingbror Esau på förstfödslorätten. Trots att han lurar sin åldrade far Laban på att få välsignelsen och förbönen, fast hans bror Esau skulle ha fått det. Trots denna svekfullhet så möter Gud Jakob övernaturligt på ett fantastiskt sätt flera gånger. Så vår tanke om Gud och tro ställs på ända på något sätt. Hur ska vi få tolka och fatta det här? Ja, jag kan inte förklara alltihopa. Men ett par tankar om det. För det första så tänker jag att det påminner oss om att vi kan inte kontrollera Gud. Vi kan inte stänga in Gud i våran dogmatiska box och säga att sån är Gud. Gud är alltid fri att göra som han vill. Och vårt jobb är alltid att ödmjuka oss inför Gud och våga lita på att han har läget under kontroll. Också i livssituationer som vi inte förstår oss på. Det kan vara ett perspektiv. Ett annat viktigt perspektiv är väl att Guds handlande med Jakob ger ju också tröst för oss. För det betyder ju att Gud väljer att använda inte bara perfekta och duktiga människor, utan verka genom bristfälliga människor. Hörde du vad jag sa? För det betyder att också du och jag får vara med i matchen. Ja, han använder till och med en egoistisk svikare. Det skapar ju hopp för oss. Gud kan alltså verka också i ditt och mitt liv. Och i situationer som ser ut som på ytan, att det där är väl ingenstans där Gud är med. Jo, Gud är med överallt. Så innan jag kommer till själva predikotexten ska vi ändå titta lite grann på Jakobs liv. Så vi förstår, vad är det för en person som brottas med Gud där borta vid Jabboks vadställe? Ja, då ser vi att Jakobs liv är färgat och styrt helt och hållet av konflikter, lögner och svek. Det är som att få inblick i en riktig dokusåpa. Ni som brukar titta på såna här massa tv-serier, finns det ingen som heter Jakobs svek eller något sånt där? Jag följer inga tv-serier så jag vet inte. Men det är ju så tacksamt att göra en sån grej. Och hans svek är ju inbyggt redan vid födelsen. När de här tvillingpojkarna Esau och Jakob föds så står det att först föds ju Esau. Det är ju han som blir stamfar för edomiterna. Men så står det att när Jakob sen, den andra tvillingen, föds. Och Eva och jag, vi är ju själva tvillingar så vi vet hur det går till vid tvillingfödslar. Då står det att Jakob håller Esau i foten. Och det hebreiska ordet för det kan betyda både häl och svek. Men i Gamla testamentet så har det tolkats som att redan från början så vill liksom Jakob hindra sin bror och hålla honom tillbaks och lura honom på något sätt. Hindra och överlista honom. Och så blir det ju också framöver att en mängd olika familjekonflikter finns där. Det finns mellan föräldrarna, mellan fader Isak, han blir ju då, han tar ju Esau som sin favorit, medan mamma Rebecka håller ju Jakob som sin gunstling. Och det blir ju förstås en rivalitet mellan bröderna. Jakob lurar ju till sig förstfödslorätten. Och förstfödslorätten, vad var det för någonting? Jo, det var en markering att den äldsta sonen i familjen hade vissa privilegier och var familjens överhuvud och skulle ta över, så att säga, efter fadern. Och en gång när Jakob har varit, eller när Esau har varit ute och jagat och kommer hem fullständigt uthungrad och uttröttad, så råkar det vara så att Jakob står där och lagar linssoppa. Och det gör vi här i kyrkan också ibland, lagar linssoppa. Och då är han så hungrig, så då säger han: kan du få lite soppa? Och då säger Jakob: ja, men om du först lovar att jag ska få förstfödselrätten. Ja, så äter han, och så han slarvade bort det. Och inte nog med det, sen när pappan Isak blir gammal och skumögd, han är i stort sett blind, då, och det är dags för att be om den här välsignelsen, då lurar Jakob och Rebecka gamle Isak på det här, och Jakob får den här förbönen som Esau skulle ha fått. Och det är ju inte bara liksom en förbön vad som helst, utan tanken i Gamla testamentet är ju att det där är skapande, det är välsignande ord. Så när det här blir uppenbart, då kommer ju Esau och säger: nej, men det där var ju fel, du måste ju be för mig. Nej, det går inte. Det var redan uttalat på något sätt. Så efter det där, det står i kapitel 27 då, så står det att Esau har agg mot Jakob. Och han har bestämt sig för att han ska döda Jakob när deras far har dött. Så det betyder att Jakob måste fly därifrån hemmet. Och han drar iväg till Laban, hans morbror Laban. Och det är också en lurig typ. Och så blir det en kamp mellan Esau och Jakob. De håller på att lura varann på lite olika sätt. Ja, jag skulle kunna ge mer detaljer om det. Men i alla fall efter 20 års tid så lyckas Jakob manipulera boskapsjordarna. Och det var ju det som var rikedomen på den tiden. Så att han blir mer och mer rik. Och han känner att nu är det dags för mig att vända hem igen. Och Laban och hans söner blir vrålarga på Jakob förstås. Och han måste fly igen bort ifrån Laban. Men där hemma väntar ju den här andra stora konflikten, den med Esau. Så det är med allt det här i ryggen, med allt det här i bagaget som vi närmar oss den här predikotexten. Så när Jakob hamnar där vid vadstället i Jabbok, då har livet kommit i kapp honom. Rädslan, hatet, konflikterna håller på att knäcka honom. Han har kommit till insikt om synden och egoismen i sitt eget liv, och på något sätt ser han att det är ohållbart. Han står inför en vändpunkt i livet. Och om vi ska prata AA-språk så skulle man kunna säga att han har nått sin botten. Och på väg till det där gudsmötet i Jabbok så börjar det hända små viktiga saker som öppnar honom för det här gudsmötet. Bland annat så försonas Esau och Jakob på ett ganska mirakulöst sätt. Och Jakob börjar be. Han har börjat förstå att han måste be på ett nytt sätt. Han ber om beskydd, han överlämnar sin rädsla. Och jag tror att det är så det funkar i våra liv också. När vi kämpar med Gud. Det kan leda oss till en djupare bön. Till ett tydligare rop till Gud. Och han får veta att Esau är på väg mot honom med 400 man, står det. Alltså beslutad. Han har beslutat sig för att Jakob ska dödas. Så Jakob gör vad han kan för att försöka rädda sitt liv. Och det är att han sänder tjänare framför honom och väljer ut mängder med boskap och annat som är en gåva till honom för att kunna blidka Esau på något sätt. Men så kommer han då till Jabboks vadställe. Och Jabbok, det är en biflod till Jordan nordöst om Döda havet. Finns eller fanns det här stället. Och han kommer med rädsla, med en stark press. Han kommer med skam och skuld. Han kommer medveten om alla felsteg han har gjort. Men han kommer också med längtan. Och jag tror ett litet uns av hopp. För han har börjat se Guds nåd på lite olika sätt. Han längtar efter en förändring i sitt liv. Och natten kommer och han för över sina fruar och barn och all boskap. Och så står det att han blir ensam kvar med Gud. Och jag tror att det är en viktig punkt i livet. Att någon gång eller då och då bli ensam kvar med Gud. Så att vi kan säga ärligt som det är. Så att vi kan ropa ut vår nöd. Så att vi kan sätta ord på vår längtan. Så att vi kan vara öppna för att ta emot allt det goda som Gud har att ge. Så frågan som jag vill ställa till oss alla idag, det är: vart är du och jag i vandringen med Gud? Vart är du i vandringen med Gud? Och jag tänker att vi som alltid kan läsa in våra egna liv i den stora berättelsen, i Bibelns berättelse. Så berättelsen om Jakob är ju någon mening också berättelsen om var och en av oss. Och vår kamp med Gud. Kanske är du vid Jabbok. Eller på väg till Jabbok. Ett vadställe. Och vad var ett vadställe för någonting? Jo, det var ju ett ställe där det var så pass grunt i floden så att man kunde gå över till andra sidan. Och ibland så kunde man få gå väldigt, väldigt långa sträckor ut med floden innan man kom till ett vadställe. Jag tänker att så kan det ju se ut i våran livsvandring också. Det kan vara en lång vandring innan liksom allting har landat i mig så jag är beredd att gå över från mitt eget liv till Guds liv på något sätt. Vad är det som händer med Jakob i den där brottningen? Jag tänker att det är fyra saker som jag har fått syn på i alla fall som jag tror kan hända eller kanske till och med bör hända i våra liv. Någon eller några gånger under livet eller kanske kontinuerligt till och med. Det första som händer i den där brottningskampen, det är ju att det öppnas en kraft för försoning och förlåtelse. Hela den här dokusåpan, hela den här familjeintrigen som har tryckt honom hela livet kommer till en upplösning. När Gud brottas med honom och när han brottas med Gud. Det står ju att när Jakob sen efter den här brottningskampen möter Esau så har ett under skett. Och det finns väldigt tydliga paralleller till Lukas 15 om hur fadern möter den förlorade sonen när han kommer hem. Så här står det i första Mosebok 33 och 4. När Esau alltså får syn på Jakob och de möts i den här laddade situationen så är hat, ilska borta. Gud har gjort ett under, så står det. Esau skyndade emot honom och tog honom i famn. Han föll honom om halsen och kysste honom och de grät. Försoningens punkt hade kommit. Och jag tror att många av oss lever med familjerelationer som kan vara såriga, låsta relationer, hat som finns, sånt som vi inte kan rå på själva. Det enda vi kan göra är att ropa till Gud. Och de senaste månaderna har jag haft flera intressanta samtal med människor här i kyrkan, med människor som är relativt nya på trons väg. Och jag har märkt att ett gemensamt vittnesbörd från dem, det är att Gud har förvandlat deras perspektiv på familjerelationer. Många av dem säger att förut så var det alltid så här, så här, så här, och jag slog ifrån, jag hatade, jag var besviken. Men Gud har gjort något med mitt hjärta, så jag har fått ett nytt perspektiv. Jag släpper taget. Jag har fått kraft att förlåta, att ge förlåtelse och kanske ta emot förlåtelse. En ny kraft att hantera låsta relationer, sånt som suger musten ur oss. Och vi ska ju strax ta emot nattvarden. Det är ju försoningens och förlåtelsens måltid. Det är en möjlighet för dig att komma med de relationer som är låsta för dig. Och vi har förebedjare som kommer att stå där nere. Där kan du lätta ditt hjärta. Vi har en själavårdsgrupp här i kyrkan. Man kan boka ett samtal. Jag tror det här är jätteviktigt. För det andra så händer det en annan viktig sak i Jabbok. Det är att Jakob kapitulerar på något sätt. Han släpper taget om sitt eget liv för att ge plats för Gud. Det verkar som att han har varit vacklande, han har varit kompromissfull i sin tro. Men han når en punkt där han blir beslutsam. Jag släpper dig inte med mindre än att du välsignar mig, säger han till den här mannen som brottas med honom, som är Gud. Det vill säga en större fasthet, en större överlåtelse till att Gud måste få vara Gud hela tiden. Kanske är det så vid ditt Jabbok att du behöver släppa taget om besvikelser, om tvivel eller vad det nu är, kompromisser. Hänga fast vid Gud. För det tredje så är det ju väldigt uppenbart att det är ett personligt möte och det är en personlig förvandling i det. Mötet vid Jabbok blir ett Penuel, står det. Ett möte med Guds ansikte. De möttes ansikte mot ansikte. Och det är ju den förvandling som Gud vill föra oss till också. Så att tron blir någonting mer än en tradition, kanske en vana, en teoretisk övertygelse. Det blir ett möte, ett samtal, en relation med Gud. Och Jakob får ett nytt namn. Svikaren, som det betyder, blir Israel. Och Israel, det betyder den som kämpar med Gud eller den som segrar med Gud. Och vår kallelse, det är ju också att leva i vårt nya namn. För vi har ju alla fått ett nytt namn när vi döptes i den där dopgraven eller som barn. För dopet är ju inte en namngivningsceremoni som vi tänker, utan vi döps till vad då? Jo, till Kristus. Det är vårt namn. Vår nya identitet, att vara Guds barn, att vara älskade. Vi ikläder oss Kristus. Och till slut, och kanske det som jag tycker är mest spännande i den här bibeltexten, det är att Jakob går haltande ur det här mötet med Gud. Det verkar som att Gud måste ta i med hårdhandskarna på något sätt för att knäcka det där sista, och han får ett slag på höften, står det, för att hans syndfullhet, för att hans riktning i livet ska bli en annan. Och Jakob hänger helt utmattad fast vid den här mannen. Jag släpper dig inte med mer än att du välsignar mig, och så har han fått den där smällen. Så det märkliga är att när Jakob har mött Gud så går han på ett sätt sämre genom livet. Han går haltande. Men på ett annat plan så går han ju mycket, mycket bättre. För han går tillsammans med Gud. Och jag tänker att det anknyter lite grann till det som jag sa inledningsvis. Att Guds tro handlar inte om att vi ska bli bättre och bättre, lyckligare och lyckligare. Utan att vi ska leva nära Gud med allt vad det innebär. Så mänskligt sett så kan man säga att Jakob lämnar gudsmötet med en sämre funktion i livet. Men också med ett bättre. Att halta med Gud är bättre än att gå i egen kraft. Han går på ett annorlunda sätt. Så Guds seger i Jakobs liv är att hans svaghet och brist inte längre är hinder. Utan till välsignelse. Så kan det ju vara också i våra liv. Vi tror att våra svagheter och våra begränsningar och våra brister på resurser gör att det är svårare för Gud att verka i våra liv. Det kan vara precis tvärtom. Som Paulus säger, när jag är svag, då är Gud stark. Amen. Vi sitter i tystnad en liten stund. Tack Gud att vi får komma till dig med våra liv, sådana som de ser ut. Med allt det vi tycker är jobbigt, med allt det vi inte förstår. Och du finns där och vi får hålla fast vid dig. Och du vill välsigna oss. I Jesu namn. Amen.